Hej min vän, Gustav Oskarsson här, vd på Driva Eget. Underbart att du hänger med oss på driva-eget.se och lyssnar på Starta Eget-podden. Nu vill jag bjuda dig på ett av de mest lyssnade avsnitten från vår systerpodd. En liten favorit i repris kan man säga. Jag tror du kommer att gilla det. Så enjoy min vän och glöm inte att signa upp för en prenumeration även på våra systerpoddar Business Hacks och Ordinary People Who Do Badass Things. Hej kompis! Varmt välkommen till ett härligt avsnitt av Ordinary People Who Do Badass Things med mig Gustav Oskarsson och Partykungens vd och grundare Joel Svensson. Partykungen omsätter ju drygt 300 miljoner nu och Joel kommer förstås att berätta om resan dit, vad som har varit kul, vad som har varit bra, vad som har varit jobbigt och vad som har varit jävligt. En sån här härlig entreprenörsresa där vi också går in på Joels bästa hacks för att bli sitt absolut bästa jag och vad man behöver göra för att bygga ett e-handelsbolag i världsklass. Varmt välkommen! Varmt välkommen till Ordinary People Who Do Badass Things, Joel Svensson.
Tack så mycket.
Läget?
Ja, men det är bra. Solen skiner och det är snart helg.
Ja, jag tänkte kolla vilken dag det var i mitt huvud och det är torsdag.
Ja, jag funderar också om det är onsdag eller torsdag eller fredag. Ja, torsdag.
Du är ju mest känd för att ha grundat Partykungen.
Ja.
Ska vi liksom börja där någonstans och så kan vi gå mer in på dig som person, för det är det jag tycker är spännande egentligen, liksom vad som är dina drivkrafter och sådär. Men i och med att alla kanske inte känner dig så väl som jag förhoppningsvis gör nu efter en timme. Mm. Ska vi börja i varför du startade Partykungen?
Mm. Det är en bra idé, jag funderar många gånger efteråt också. Men jag tror det var en kombination av att jag gillar fest, tycker kul att klä ut mig. Maskerad är fortfarande det är inte så att jag håller på med rollspel dagligen, men det är jävligt kul med maskerad. Temafester, den åldern också, när 12 år sedan nu när jag startade PK. Så
hur gammal var du då?
Jag var 23 bast tror jag. Så det är en perfekt sån feståldern. Man var ju på, vi kallade det för klubb Joel hos mig. Det var, varje torsdag så var det fest hos mig och sen gick vi ut på krogen och så var det alltid lite olika teman och sådär. Så jag tror det var liksom, satt sig ganska nära i vad man var i livet.
Mm. Och det är ju, alltså många har ju idéer och många har olika teman i livet, men hur gick det från att vara en idé till att bli ett riktigt företag?
Ja, jag tror att från början var nog idén bara att det vore jävligt kul att hålla på med e-handel. Sen visste jag inte riktigt vad jag skulle hålla på med, vad vi skulle sälja, om det var att det landade just i party och maskerad med slump. Men e-handel som sätt att både handla och jobba med har jag alltid tyckt var intressant. Mm. Innan jag startade Partykungen så jobbade jag tillsammans med en annan i ett annat företag där vi hjälpte andra företag att få in kunder till deras e-handel. Så jag kunde ju liksom själva marknadsföringsdelen.
Mm. Mm. E-handel var ju inte så oerhört stort då.
Nej, precis. 2009, det var då det började komma igång lite grann. Det fanns en del, men det fanns ingen som gjorde party och maskerad bra på den tiden.
Nej. Men vad kom du från innan dess då? Jag menar, det känns som att du var väldigt inne i det digitala. Vad hade du gjort innan du startade Partykungen?
Nej, men exakt. Jag fick min första dator när jag var 13 år tror jag. Strax före Windows 95 kommer jag ihåg. Så det var ju verkligen back in the days innan internet och allt det där. Alltid tyckt om att jobba med datorn som ett redskap. Jag kom med mina kompisar att spela mycket medan jag mer utvecklade olika appar och program och sådär. När man kunde göra sin första hemsida så var det ganska tidigt. Och sådär. Så datorn som redskap och som en digital plattform har funnits i mitt liv sedan jag var liten. Och sen har väl det intresset följt med och när e-handeln kom så såg jag väl en möjlighet där också att tjäna pengar via att sälja saker via internet. Och
Men hade du startat något annat digitalt bolag innan?
Exakt. Jag var delägare i ett företag här i Stockholm som jobbar med, det kallas för lead-kampanjer tror jag, där man får in kunder till andra företag. Jag vet, vi jobbar ganska mycket med, istället för att man hade abonnemang till sin telefon så hade man kontantkort. Mm. Och för varje kund vi kunde ge Comviq för en ny kontantkortskund då, så fick vi en ersättning tillbaka. Och så hade vi lite olika hemsidor. Hade bland annat en sajt som heter gratissms.se. På den tiden kostade det ju pengar att skicka sms. Men gick man in på vår sajt och blev medlem så kunde man skicka gratis sms från datorn till sina kompisar. Mm. Och för att få göra det så tjänar man ihop olika typer av poäng. Exempelvis genom att bli kund hos Comviq då. Mm.
Det är spännande för många gäster jag har varit med som liksom har verkligen varit de här i den digitala första digitala generationen har skapat massa så här, obskyra tjänster innan de gjorde det som blev någonting sen, som jag ändå kan minnas från att jag var ung liksom.
Ja men exakt, det fanns
typ gratis sms liksom.
Det fanns ju generation före den, dagens generation, det fanns massa olika tjänster och ibland ramlar man över de där olika tjänsterna också. Sen har ju Google och alla de här större företagen tagit över det där allt mer och mer, och klassiska sådana här affiliate-sajter som vi jobbade med då finns ju knappt kvar längre.
Nej, precis. Men jag ska säga, idag omsätter ju Partykungen, är det 300 miljoner ish?
Exakt, 320 miljoner förra året, och sen siktar vi på 370 år. Så att,
Det är ändå spännande att ta liksom, från 2009 när du startade till nu till 320 miljoner. Ta oss igenom på något sätt de olika stegen. Var börjar vi? Du började ju själv såklart.
Exakt, så att min första anställda var ju min mamma.
Ja. Hur var storyn med det?
Ja, men storyn är ganska enkel. Det är att hon hade varit arbetslös i ganska många år. Jag växte upp med henne, jag har inte haft någon bra kontakt med min pappa och sådär, och sett att hon mår ju dåligt när hon inte har haft ett jobb. Har haft ganska svårt att komma in på arbetsmarknaden också. Hon har visat sig i vuxen ålder på senare år faktiskt att hon har en Asperger-diagnos, vilket gör att hon behöver väldigt speciella förutsättningar i sitt jobb. Så när jag startade 2009 då, så var hon, skötte hon lagret och allt det praktiska, och så skötte jag det andra då, kan man säga. Så vi var två stycken. Det var en ganska bra uppfördelning där också. Sen så här, efteråt har man alltid tänkt så här, skulle jag aldrig rekommendera någon att anställa sin morsa på.
Varför inte?
Ja, men det är också så här, det blir en hel del konflikter i jobb och sådär. Så vi har ju haft våra konflikter genom åren, och man kommer ju, även om man är varandra nära, så tror jag det kan vara bra att skilja på jobb och privatliv och sådär. Nu har hon bara 2 år kvar till pension, så att snart slipper jag henne i alla fall.
Men kommer hon sluta då?
Men jag tänker så här, att hon har börjat gått ner lite grann i arbetstid, och jag tror att det är bra för henne att ha en sysselsättning av dagarna. Sen kanske hon inte behöver jobba så mycket framöver, men någon dag i veckan tror jag det är bra att hon fortsätter, även fast hon blir pensionär.
Okej, så mamma först in, det var du och hon. Hur lång tid tog det innan det blev någonting av det, innan ni fick upp en rimlig omsättning så du kunde leva på det?
Nej, men exakt. Så att jag sålde mina aktier i det här företaget som jag hade tidigare. Jag fick ett par 100 000 kronor som jag kunde investera. Framförallt i lager i Partykungen. Det är det e-handel handlar om. Att man måste bygga ett lager som man sen säljer till kund. Och sen, ja, det är som en stor snurra bara. Det blir större och större det här lagret. Så att mina första pengar tog jag till att investera i lager. Första året gick det ganska långsamt. Vi var ju, hade ju i princip bara maskerad och lite party. Det var en ganska smalt sortiment. Jag tror att vi efter 10 månader kändes det som att det händer ingenting. Jag kommer inte lyfta. Det kommer gå åt helvete. Lite så kände man. Sen kom jag ihåg att vi gick in i september, oktober. Som nu har jag fattat att det är vår viktigaste period på hösten.
Halloween,
ja, precis. Alla klär ut sig. Inte alla, men väldigt många klär ut sig på Halloween. Och fortfarande så står ju det för i princip hela vår vinst på året sker i oktober månad. Så att det var väl då det vände. Vi såg att det fanns en extremt stor efterfrågan på maskerkläder under oktober. Och den omsättning vi hade då var ju större än hela resten av året.
Spännande. Men om vi fortsätter då, kanske kan hitta ett antal steg som har varit avgörande för tillväxten. Kan du se tydligt att när vi gjorde det här och det här och det här så tog det fart? Kan du se sådana liksom platåer som ni tog över?
Ja men absolut. Och det finns flera delar i det här. Jag tror att om vi bara går tillbaka till pandemiåren som har varit, så är det ju många i vår bransch som har haft det ganska tufft, för folk har ställt in sina fester, det har inte varit någon bröllop, det har inte varit någon konserter. Medan vi har fortsatt öka vår omsättning. Och det vi har varit bra på ända från dag ett egentligen, det är att följa vad finns det för trender, vad är det våra kunder vill handla av oss. Så från början när vi bara hade lite maskerad, lite hattar och masker och kläder och sådär, så har vi ju byggt ut sortimentet. Idag har vi ju allt ifrån godis och ätbart. Vi är, ska jag säga, en av Sveriges största återförsäljare av godis online. Kan man inte tänka sig det i någon partybutik. Och sen har vi även väldigt mycket presentartiklar som vi säljer året runt. Så jag tror att en del av det här till att vi har fortsatt lyckas växa varje år är att vi har växt vårt sortiment. Sen har vi också gjort så här vägval mellan där, att vi har tagit in, vi har, ett tag sålde vi väldigt mycket vattenpipa till exempel, vilket jag kan tycka är lite festligt. Jag tycker om att röka vattenpipa, men det finns också de som symboliserar det med droger eller annan problematik. Så då får man välja bort den typen av sortiment även om det har sålt bra. Så att jag tror att sortimentet har varit en viktig del. Men sen framförallt anställa och hitta rätt personal. Jag kommer ihåg första året med Halloween, då var jag på Island och stod på något berg där och frös. Jag fattade inte att det skulle bli sån himla rush. Så då ringde mamma och sa, nu måste du komma hem. Ja, men jag är ju på Island, kan inte åka hem. Ja, men vi har ju jättemycket att göra, för det hade vi inte haft tidigare. Så då anställde jag ganska tidigt bara över telefon så pratade jag med en gammal klasskompis som fick komma in och ta min plats där när jag var på semester där mitt i ruschen. Och han är med fortfarande och köpte in sig som delägare och sådär. Mm. Det har varit en väldigt viktig pusselbit både för företagets utveckling och även min möjlighet att utvecklas. Så hitta rätt personal och omge sig med. Jag har ju många företagsledare som är själva i sina roller. Jag tror det kan bli extremt svårt när man inte har någon att bolla med. Mm. Väldigt viktigt att ta in både delägare och kanske någon som kan vara din ställföreträdare. Mm.
Men du har väl inte tagit in extern kapital, va?
Inte i bolaget har vi inte gjort. Nej. Däremot har vi sålt några av våra aktier till en extern investerare. Men då är det för att ta hem en del av vår egen investering i bolaget.
Det där är lite spännande. Alltså många tycker är nyfikna på hur man gör det. Jag vet inte hur länge sedan det var du gjorde det.
2019, så okay. 3 år sedan.
Och då omsatte ni ish?
Ja, 150 miljoner ungefär.
Ja, gjorde vinst.
Gjorde lite vinst, inte några jättevinster. Eller? Det var
någon
miljon. Ja.
Ja. Hur bestämmer man då om de vill köpa in sig och det inte är en emission så pengarna går inte in i bolaget utan du vill liksom göra en liten mini-exit kan man säga då.
Yes.
Hur hittar man den affären? Hur hittar man den värderingen?
Nej, men vi gick faktiskt ut på marknaden. Vi tog en, vad ska man kalla det, mäklare, en rådgivare som gick ut och gjorde ett prospekt. Det här objektet finns, det salu.
Mm. Var det typ 5% eller?
Och vi var väldigt öppna i prospektet och sa att vi kan tänka oss allt från 1-100% beroende på vem som är intresserad. Sen kom det ju ingen som var intresserad att ta hela bolaget. Och vi ville ju samtidigt jobba kvar. Vi tycker det är skitkul. Och det gör jag än idag. Men så kom en av våra leverantörer som vi köper produkter av sedan många år och sa, men vi gillar ju er jättemycket. Vi ser ju att det går bra. För vi ökar ju våra inköp, vår försäljning till er.
Ja, de tjänar på att ni...
Exakt,
bättre, ja.
Så då investerade en av våra leverantörer i oss genom att köpa en del av våra aktier.
Just det. Men hur tänker man det med värderingen? För det, är liksom, det finns ju ingen sanning.
Nej, och det är ju skitsvårt. Jag kommer ihåg det med första mötet där vi var ganska långt ifrån varandra. Sen finns det så här praxis om man tittar på affärer som har gjort de senaste åren. Hur värderas enas bolag generellt? Mm. Och det har varit helt sjuka värderingar för man har ju värderats på en gång en omsättning i princip. Så det är väl, men man kommer överens. Och idag så är det ju mer lönsamhet som räknas, så det är ju en helt annan värderingsmodell idag än vad det var för bara 3-4 år sedan.
Men har du fler insikter om, för det har ju varit en väldigt spännande tillväxt i bolaget, har det varit fler saker som just när vi gjorde det här så stack det iväg?
Mm. Nej, men jag tror det är olika typer av marknadsföringsinsatser har varit väldigt viktiga också.
Exempel?
Ja, men så, precis som alla andra jobbar vi med Google så det känns ganska självklart. Men jag kommer också ihåg när vi började, istället för bara lyfta våra produkter i vår marknadsföring så har vi ju för ett par år sedan börjat lyfta vårt varumärke mer och mer. En sån grej kommer jag ihåg när vi investerade ganska mycket pengar i nationell radio där vi gick ut och körde en slinga. Men bara vårt namn i radio som blev både viral för folk kunde den. Den var så här riktigt tjatig som den satt sig i huvudet.
Kan du sjunga?
Jag kan inte sjunga den men jag kan skicka den så får du lägga in den på den sen.
Yeah.
Men, och den sitter ju fortfarande idag liksom. Jag tror att sådana där grejer som man, jag var ganska skeptisk också för jag tänker jobbar man online så tänker man att online marknadsföring är nummer ett. Liksom. Jag tror också att när man hittar det här offline marknadsföringen och får det att synka med det som är online, då kan man få en jäkla push.
För de flesta e-handlare, eller i alla fall många små e-handlare, det är verkligen så att vi ska betala per kund eller vi ska betala per klick. Alltså det är verkligen liksom prestationsbaserad marknadsföring. Men glömmer man inte lite bort den här varumärkesbyggande och att den också krävs att man ska våga köpa, alltså att man känner till partykungen?
Ja, men så är det. Det går ju hand i hand i varandra. Mm. Jag tänker att ska du ha en Google-annons så gäller det ju också att folk när de ser din Google-annons känner för dig. Så tror du, precis som du säger, många tänker kortsiktigt att man vill bara betala för en trafik till sajt som leder till ett köp. Men du kommer ju aldrig få bra trafik till sajt om du inte också bygger ett varumärke samtidigt. Och det är svårt där för att du kan ju aldrig mäta vad är ditt varumärke värt. Det är mycket svårare att mäta än ett klick som du betalar för. Så det är någonting vi laborerar med bara senaste året otroligt mycket. Vi har nu senaste 2 åren lagt nästan 20 miljoner bara på marknadsföring som inte är trafikdrivande utan som bygger vårt varumärke.
Just det. Det är faktiskt intressant. Men jag vet en sak som många frågar mig om när jag har e-handlare med i studion. Det är just så här, okej, jag vill veta vad de använder för software. Alltså vad ni använder för, vad bygger ni e-handeln på? Vilka system använder ni för, inte vet jag, logistik och sådär. Kan du bara dela lite vad ni har valt?
Absolut. Och det tror jag också, när vi startade 2009 så fanns det ju, det fanns några webbshopslösningar men de flesta var ändå väldigt gamla eller sega eller inte optimala på något sätt. Så att min bakgrund, i och med att jag gillade datorer när jag var ung, så lärde jag mig programmera och bygga hemsidor ganska tidigt. Mm. Så att Partykungens första hemsida och hela vårt e-handelssystem är till stora delar har jag varit med och byggt. Mm. Fördelen är att det finns ju inte en knapp i vårt system som inte är där för att vi vill ha den där. Mm. Och när våra konkurrenter gick ner under Halloween för att det blev så mycket trafik på en gång, så har vår sajt alltid varit uppe för att vi har kunnat byggt den robust och bra. Liksom. Mm. Så det tror jag också har varit en framgång för oss. Så att egentligen alla våra system, skulle jag säga, med undantag för exempelvis kundservice, jobbar i ett kundservice-system. Men hela vår webb, hela vår e-handelsplattform, både backend och det kunderna ser i fronten, är sånt som vi bygger själva.
Mm. Det är ju väldigt spännande. Det kan ju vara en nackdel, det kan också vara en fördel.
Exakt, och det har varit en fördel i många år. Sen nu tror jag det börjar svikta lite grann. Det börjar komma riktigt bra lösningar. Shopify är en, WooCommerce är en annan. Och Magento också är extremt kraftfullt. Mm. Så vi ser ju nu att våran lösning där vi har ju 3 stycken systemutvecklare nu som bara jobbar med att bygga vår plattform. Men det är ju inte alls samma sak som att skulle vi hyra in en lösning som har 100 stycken utvecklare, så är det klart att vi hamnar efter. Mm. Men det finns också många fördelar att kunna göra allting själv.
Jo, ni får ju just det ni vill ha också. Exakt. Ni behöver inte anpassa er. Men tänkte du när du startade här 2009 att det skulle bli så här stort? Kunde du se det framför dig?
Men jag ser det fortfarande inte som att det är stort. Jag tycker vi är ganska små. Allt är ju relativt.
Hur många är ni på? På bolaget.
Men vi är ungefär 100 personer nu. Ja,
det är stort.
Jo, det är klart. Alltid.
Fine, inte Microsoft, men jag vet inte vad du har för.
Nej, men exakt. Det är väl så. Man tittar på Microsoft datahall på andra sidan gatan. Nu har ju de färre anställda i sin datahall kanske, men de är ju extremt stort företag. Mm. Och Amazon är också ännu större. Liksom.
Så man, jag alltid så du är nöjd när det är Amazon-nivå? Liksom. Är det?
jag vet inte om man någonsin blir nöjd som entreprenör. Eller man ser väl alltid liksom nästa steg och sådär.
Men vad är långsiktiga målet då?
Ja, bra fråga. Vårt nuvarande mål 2025 med 500 miljoner, det hade känts, det är vårt omsättningsmål. Sen tror jag, om man tittar på vad vi vill bli, så är det väl inte bara Sverige. För i Sverige är vi marknadsledande i vår position. Men vi skulle vilja bli Nordens marknadsledande partner också för Party. Mm.
Det som är intressant, för du startade här som 23-åring, du hade visst varit med lite bolag innan, var 23 år?
Nej? Exakt, 23.
Men du hade ju ingen jätteerfarenhet av bolagsbyggande på den här nivån ändå. Hur har du, från att du startade här och sen kom mamma in tills nu, behövt förändra dig och din personlighet och dina kunskaper för att fortsätta vara relevant som ägare, vd?
Nej, men det är en konstant process, och det är någonting jag kämpar med dagligen, att jag är ju inte självvald ledare, utan det har jag blivit lite påtvingat, mitt ledarskap. Jag är ju vd och jag behöver leda en grupp av människor, men jag är ju egentligen en väldigt operativ entreprenör som tycker om att jobba hårt, lägger ner otroligt mycket tid och timmar varje dag på ganska operationella grejer, inte leda andra människor, utan jag är fortfarande bäst på att leda mig själv. Och det är någonting man får kämpa med, tror jag, när man har den personligheten som jag har, att anställa andra ledare då, som får vara under dig och som kan leda den stora massan. Så det är också någonting jag har insett, att jag har ju fått utveckla mitt ledarskap, men jag tror också framförallt hitta andra ledare som är duktiga på sitt ledarskap.
Mm. Du måste ju ändå leda dem visserligen.
Exakt.
Så de kanske leder sig själva tillbaka.
Ja, eller både jag och nej. Jag tror att alla behöver ha någon form av ledare, men är du längst upp i en organisation så blir du ganska ensam. Mm. Och där tror jag att hitta rätt folk som är duktig både på att leda sig själv, men också kanske förstå mig, vad jag vill och ha en bra dialog däremellan, så blir det också bra.
Men jag tänker ändå att det har funnits en del konflikter där, men om inte du gillar att leda och ändå måste leda, det måste ju ha varit många jobbiga situationer.
Absolut, jag tror att, och det är någonting man kämpar med varje dag, att jobba med andra människor är det svåraste som finns.
Mm. Och vad är det värsta som har hänt då, i relationer till andra människor, medarbetare?
Nej, men jag skulle inte vilja säga att det finns något som är värre än något annat, men jag tror att jag har också lärt mig att man hela tiden liksom får, jag kan göra fel ibland, ja, men då får man be om ursäkt och förklara vad man har tänkt och sådär. Och sen hela tiden jobba med sitt ledarskap och förstå att man kan inte vara bäst på allt, utan man får ta varje situation för vad den är. Liksom. Mm. Jag tror det kan bli ganska svårt som arbetsgivare när det kommer in någon som är väldigt, vi har ju haft väldigt stora diskussioner. Jag tycker den fackliga organisationen är bra och viktig, och det är en bra dialog för arbetsgivaren, men ibland kan det bli lite vi och dem. Mm. Och i mitt bolag, eller jag tycker att de flesta bolag, där vill man ju ändå drivas åt samma håll allihopa. Mm. Det är ju en sån konflikt som är närvarande i tiden, att vi försöker få att alla går åt samma håll, och att vi vill inte ha vi och dem. Mm. Och lika när vi tar in Samhall på lagret till exempel, då är det ett annat företag som de är anställda hos, men vi vill ju att de känns som oss. Mm. Det får inte bli någon vi och dem där heller. Mm. Så det är någonting vi jobbar med hela tiden, att inte ha några konflikter i bolaget, utan att alla ska känna sig välkomna och vi går åt samma håll. Mm.
Men vad är det du fattar nu efter 13 år som du inte hade en susning om för 13 år sedan? Jag som tror du att, önskar att du hade vetat då?
Absolut. Jag tror den största insikten där är nog att jag alltid trott att jag kan göra allt bäst. Liksom. Mm. Och det låter lite självsäkert kanske. Men ju mer jag inser att det finns andra människor, eller jag har insett att det finns andra människor som gör sitt jobb bättre än vad jag någonsin kommer kunna göra det. Mm. Och hitta de här individerna, anställa dem och få dem med på den här resan. Det önskar jag att vi har gjort ännu tidigare.
Mm. Ja, spännande. Men du, ska vi snacka lite om dig som person då? Hur mycket jobbar du?
Alldeles för mycket. Frågar du, nu är jag ju ganska nyseparerad, i alla fall ett år sedan. Och det är väl delvis för att jag jobbar för mycket. Och jag tror så här, nu när jag har tre barn också som kräver mycket tid och man vill ju vara närvarande med dem när jag har dem varannan vecka och sådär. Det var någon som sa till mig en dagen, säger Joel, du är konstant uppkopplad även om inte du har din dator med dig. Så från att du öppnar din dator till att du börjar jobba så tar det ungefär en sekund. Och det innebär väl att jag kanske hela tiden har med mig jobbet. Mm. Även om jag inte alltid sitter med datorn eller praktiskt jobbar. Så tror jag min hjärna i alla fall, en stor del av den, alltid är uppkopplad. Mm. Det är också någonting jag jobbar med. Jag tror det är bra att man behöver koppla av, man behöver ha semester, man behöver återhämtning. Så att det är ingenting jag skryter om. Jag tycker inte att det är viktigt eller att jag måste jobba hela tiden. Men jag tror också en stor del av vår framgång har varit att jag är jag lägger ner otroligt mycket tid på.
Men när det har varit som intensivast, vad snackar vi per dag? Liksom? Är det konstant?
Från att man går upp till man går och lägger sig. Ja, men lite så. Sen hur man gör det, om man liksom rent praktiskt gör ett arbete vid datorn eller man bara tänker. Det har ju varit lite olika. Ja.
Men det är ändå spännande att gå in då på, du sa att du var nyseparerad med tre barn. Alltså, det är ju någonting som säkert är jävligt jobbigt att prata om, men det kan vara intressant för många, tror jag. Alltså, och du säger att det kan hänga ihop med att du har jobbat väldigt mycket. Mm. Är det värt det? Alltså det går inte att svara på, men så här, kan vi prata om det?
Mm, absolut, jag tycker det är viktigt att prata om också. Och jag tror att har man bara med sig den frågan hela tiden så kan man göra rätt beslut längs vägen. För mig har jag kommer från en ganska fattig familj. Jag var uppväxt med min mamma, hon hade i perioder inget jobb och sådär. Så för mig har det varit en klassresa lite grann också. Nu jävlar ska mina barn ska få det bättre än vad jag hade när jag var liten. Sen handlar ju om hur livet är, det är såklart inte bara pengar, men det är klart en bra förutsättning om du blir framgångsrik. Men jag vill ju inte samtidigt ligga på min dödsbädd och ångra att jag jobbade för mycket. Liksom. Så att jag tror att ha med sig den frågan hela tiden är viktig. Mm. Hitta perioder där du inte jobbar, kopplar av, stänger av datorn, kanske inte ens har telefonen med dig. Det är jätteviktigt. Och när du är med barnen, försöker jag verkligen vara närvarande med barnen och inte ha mina tankar på jobbet. Men det är utmanande som tusan.
Ja, alltså alla relationer är ju utmanande. Men det är klart, jag vet ju själv när jag har i perioder jobbat mycket och framförallt mentalt varit inne i någonting och känt vid exempelvis matbordet att jag är ju inte här. Jag är ju tanken, jag är frånvarande. Mm. Kan du känna igen det?
Absolut. Ja. Jag hade en sån moment häromdagen när min äldsta dotter, hon är 9, hon skickade ett sms till mig, pappa lägg ner telefonen, jag hörde inte vad hon sa liksom. Men jag fick meddelandet, för jag satt ju med telefonen och gjorde någon jobbmail eller någonting. Så ja, men då var det en sån moment, vad fan håller du på med liksom. Så att jag tror att det kan bli problematiskt verkligen.
Men vad gör du åt det?
Nej, jag försöker tänka på det, jag försöker prata jag pratar med det också, med både barnen och med mina vänner om det liksom. Att påminna mig gärna, liksom, tycker att jag svävar iväg eller att jag inte är närvarande. Men, och framförallt själv försöka jobba med det också, ha perioder. Precis som vi har skärmtid för våra barn, så jag funderar på om man kanske ska ha skärmtid för mig själv. Liksom. Mm. Bör man kanske inte ställa in det fysiskt, men ändå att ha med sig det att det finns perioder under dagen där du släpper både jobb och skärm.
Just det. Du var också inne på din bakgrund med att du växte upp under lite knapra förhållanden och att pengarna, eller att lyckas vara en drivkraft. Kan du se liksom att det har varit huvuddrivkraften att liksom att ta dig någonstans, eller finns det andra drivkrafter också?
Det har nog varit det från början. Sen har ju det förändrats under åren och sådär. Nu har jag det gott ställt och jag tänker så här, mina barn, såklart att de ska ha det bra, men det är ju inte pengar som gör människor glada. Det är ju kärlek liksom. Så det är också någonting som har förändrats. Alltså jag ska säga, min drivkraft idag är ju mer att se någonting växa, skapa saker. Jag älskar när vi hittar nya funktioner som vi kan göra, skapa på vår sajt. Där man får vara en delaktig i allt från design till själva systemutvecklingen och sådär. Skapandet tror jag är en stor drivkraft för mig. Och sen se andra människor växa, anställa. När jag anställde mamma och såg bra, hon mådde bra av att få ett jobb. Nu är vi 100 stycken som vi avlönar varje månad som också ska ha ett jobb. Så jag tror det finns flera drivkrafter som man drivs av.
Intressant. Men du vet ju, du har ju lyssnat på några avsnitt innan, jag älskar ju det här med olika typer av hacks. Alltså antingen för att bli produktiv eller för att må bättre eller vad det nu kan vara. Och jag menar, det krävs ju mycket av det att jobba så mycket som du gör, att prestera så mycket som du gör, att bygga den typen av bolag som du gör. Har du några så här saker du ser att det här hjälper mig att vara mitt bästa jag?
Oj, vara mitt bästa jag.
Eller att få saker gjort, att ta det dit du vill.
Mm. Nej, men jag ser något som funkar för mig är ju att apropå alltid vara uppkopplad, så jag är alltid med min dator. Jag kan alltid sätta mig på ett café. Jag är duktig på att byta miljöer. Jag märker att det är för mycket på ett ställe så blir jag inte så produktiv. Så det är också en sån, någonting jag försöker nyttja i vardagen. Att jag kan åka hem till en kompis på morgonen och sätta mig i hans soffa och jobba ett tag. Jag kan sätta mig på ett café. Omväxling tror jag är viktigt. Och sen träffa andra människor. Just e-handeln är ett speciellt på det sättet att man byter erfarenhet med varandra. Det är liksom, man ser inte varandra som konkurrenter, inte ens de i samma bransch. Utan man diskuterar och har en väldigt öppen dialog om vad som går bra och dåligt. Så man får mycket, ju mer jag kan ge information till andra får jag ju tillbaka. Också någonting som har varit väldigt viktigt för både framgång och att utveckla sig själv och bolaget är att prata med andra individer som har samma utmaningar.
Men gör du någonting alltså för dig själv, typ inte vet jag, meditation, träning, en viss typ av kost? Har du någonting sånt eller är det bara, det är perifert och du bara kör bolaget?
Liksom? Nej, men jag har också insett på senare år att det är jätteviktigt mentalt att få komma ut. Ibland kan jag sitta utomhus och jobba, men framförallt går jag ungefär en och en halv mil om dagen. Försöker alltid ta en promenad på lunchen och sen en på eftermiddagen eller kvällen. Och det är där jag sorterar mina tankar.
Får de bästa idéerna.
Jättebra idéer. Och även idéer som har liksom legat malt kan man hitta lösningar på då när man får komma ut. Så att, ska jag säga, det är absolut bästa tipset. Ut och gå bara. Det är hur enkelt som helst.
Men nu när du har lite cash också, tar du hjälp då? Så här, men inte vet jag, det skulle kunna vara att men nu har jag lite pengar, då tar jag bort saker som tar tid. Till exempel att jag låter någon laga mat åt mig, eller låter någon tvätta åt mig, eller låter någon städa åt mig. Liksom, köper du dig tid?
Absolut, 100%. Och jag tror att den viktigaste valutan vi har, nu pratar man om inflation, men den viktigaste valutan vi har, det är ju vår tid. Den har du begränsat utav och se till så att spendera den där du skapar störst värde. Jag tycker det är svintråkigt att städa, ja, men, och jag är framförallt dålig på det också. Då är det bättre att någon som är bra på det kan göra det jobbet. Medan jag kan skapa värde på andra sätt då. Så absolut, och lika mat också, jag är inget fan av att lägga massa tid på att laga mat, framförallt när de veckorna jag själv. Barnen kan laga mat, men då äter jag ut istället, så att det är en bra poäng. Lägg tiden där du behöver, där du kan skapa mest.
För det är så mycket vi tänker att vi måste göra, alltså så här, ställning, fine, det är många som lägger ut det, men alla tänker att vi måste laga mat, nej det måste vi inte. Så det är så mycket vi inte måste göra, det vi kan lägga tiden antingen på alltså saker, typ barnen som är viktigast, eller på bolagsgrejer eller på att bara återhämta sig, vilket vi är ju fantastiskt dåliga på. Vi bygger våra bolag och så lägger vi all in på det, sen har vi barn och vi har familj och vänner såklart. Alltså, hur mycket tid tar vi generellt, vi företagare, till att återhämta oss? Ingenting.
Alldeles för lite.
Och jag gissar att du har varit nära och kanske gått in i väggen eller till och med gjort det också. Som många andra av oss.
Absolut. Man känner ju när det blir högst stress på slag under en längre period och inte får den här återhämtningen. Och jag tror jag är ganska duktig i alla fall på att känna av de signalerna och göra en förändring. Men gör man inte det, då kan det gå väldigt fel.
Har du gjort det någon gång?
Nej, men jag ska inte säga att jag går till den väggen. Men däremot har jag haft perioder där jag har känt att nu måste du göra en förändring, för det här kommer inte att hålla i längden.
Och vad har hänt då? Liksom, hjärtklappning? Eller
ja, allt ifrån fysiska saker till att man sover dåligt eller att man inte fungerar i vardagen. Liksom.
Och den spiralen är så farlig för att du jobbar mycket, viktigt att du sover sämre, och att du sover sämre så jobbar du. Alltså det blir ju en farlig spiral ganska snabbt.
Ja, men verkligen, det är lite moment 22. Och framförallt när man är i det så ser man inte det själv heller. Det är först efteråt som man tittar tillbaka så man kan förstå vad man var i för situation på riktigt.
Liksom. Har du haft en coach eller mentor som har hjälpt dig, eller har du liksom tänkt själv?
Jag försöker att inte tänka. Eller så här kan man säga, jag är duktig på att försöka lösa saker själv, men jag har insett också att jag behöver ta hjälp utifrån, diskutera med många andra. Så att på de här promenaderna, många av mina promenader nu som jag går varje dag, går jag tillsammans med någon av mina vänner till exempel, för då kan man bolla idéer. Ibland handlar det bara om att lyfta upp saker som man har i hjärnan och få någon annan att fånga dem. Liksom. Det behöver inte vara lösningar, utan bara få ut det. Så det är också ett bra tips.
Varför tror du att just du har lyckats bygga Partykungen?
Oj, jag tror att flera hade säkert kunnat gjort det också. Men jag tror att Det finns flera delar. En del är att jag brinner för det vi säljer. Jag tycker det är fortfarande en skitkul med fest.
Mm. Fast det gör väl alla som driver företag.
Ska ja, säga att fast det finns ju någon som säljer vitvaror. Jag vet inte om de tycker det är skitkul med kylar och frysar och mikrovågsugnar. Liksom. Men
jag köper inte det som hela sanningen.
Nej, jag tror inte det är hela sanningen. Men jag tror det har varit en del av sanningen. Det hade varit mycket svårare att lyckas i en bransch där jag själv inte kan associera mig med. Och sen det som jag pratade om, jag har lagt ner otroligt mycket tid. Hårt arbete belönar sig. Det tror jag verkligen.
Men jag köper inte heller, det måste finnas mer. Alltså, jobba hårt och passion, det tycker jag alla gör.
Ja, men lite så är det ju. Nej, men och sen tror jag också att jag är ganska smart. Liksom. Jag ser detaljer och liksom helheten och saker som andra inte ser, apropå det här med att lämna över ansvar till andra som är bättre än dig själv. Mm. Ibland får man ta tillbaka det, för det blev ändå bättre än jag gjorde det själv. Men jag tror att jag är duktig på, eller så här, jag kan mycket om många olika saker. Sen kanske jag inte är bäst på allt. Men det har varit en stor fördel, tror jag, att driva bolag. Mm. För att du behöver ju kunna göra så himla mycket. Du behöver kunna ta en facklig förhandling. Du behöver kunna förhandla med en hyresvärd. Du behöver kunna se vilka produkter du ska köpa in. Det är så himla stor del om man pratar e-handel. Sen när du växer och blir större så kan du ju börja delegera ut saker till andra. Men liksom ha den här helheten som jag har, tror jag, gjort mig lite unik också. Att jag kan verkligen... Jag brukar säga det, ändå har man en höger eller vänster hjärnhalva som aktiverar, ändå är man grafisk och duktig på rita, eller så är man duktig på kanske skriva och räkna. Mm. Men jag har lite både och det tror jag har varit en stor fördel när man driver bolag, att man liksom kan vara med i flera av avdelningarna.
Mm. Det behövs. Fast inte det är en fördel ett tag och sen blir det nästan en nackdel, för man fortsätter vara i saker som man kanske inte borde vara i. Hur lyckas du ta dig ifrån det? Liksom?
Men där är jag fortfarande. Jag gör alldeles för mycket saker som jag inte borde göra. Mm. Och det är någonting man får jobba med hela tiden. Tänka efter, vart kan jag skapa mest värde? Mm. Är det att göra de här små detaljgrejerna som någon annan egentligen borde göra? Nej, det kanske inte är. Men då får man försöka.
Så du kanske står i vägen för att bolaget ska kunna bli ett 500 miljoners bolag om du inte skärper dig?
Ja, men absolut. Vi hade kanske kunnat växa ännu snabbare om vi hade kunnat släppa ännu mer detaljer. Men det kommer ju längs med också att hitta den vägen framåt, tänker jag.
En spännande grej, för jag tänker att många av mina gäster som är i mellan 30 och 40 har startat spännande bolag som ofta är kopplat till digitala tjänster och kopplat till att man hade en hem-PC när man var ung och satt liksom och pilla och dona och programmera och byggde första hemsidan och sådär. Om vi tittar nu, alltså du gick in i e-handel 2009, det var tidigt. Det fanns innan dess, men det var ändå tidigt och det händer ju otroligt mycket mer nu. Om du tittar på hur världen ser ut nu, och vad som händer och vad som är på gång och vad som kommer bli nästa stora trend och sådär. Om du inte gjorde det du gjorde, vad skulle du önska att du fick hoppa in i nu som är i tidig fas men som du tror kommer bli väldigt stort?
Mm. Oj, vilken svår. Det är svårt att se in i framtiden. Mm.
Men anta.
Ja, och det jag kan tycka nu lite grann när jag jobbar med fysiska varor under så lång tid, liksom, att det vore skönt att jobba med en tjänst istället i framtiden. Mm. Jag har ju många idéer på olika tjänster också som man ska kunna hjälpa människor att få ett lättare
exempel.
Liv. Jag ska inte avslöja mina bästa idéer.
Nej,
men sämsta idéer. Nej, men det finns många bra idéer, tror jag. Och en idé är ju ingenting förrän någon faktiskt gör någonting utav den. Och jag tror så här, folk blir mer och mer, jag brukar skämta om att snart är vi som den här Wall-E Disney-filmen när folk åker runt på en elskoter och dricker sin mat i en mugg. Liksom. Folk är lat bekväma framförallt. Så skulle jag göra någonting framöver, så tror jag haka på den trenden. Liksom. På vilket sätt kan man göra, apropå tid då, på vilket sätt kan man spara andra människor tid i vardagen till allt från återhämtning till att vara med sina barn istället? Jag tycker Volt är ett bra exempel. Jag kan sitta hemma och beställa maten hem. Jag behöver inte ens gå ner till restaurangen. Det sparar mig otroligt mycket tid. Jag bokar direkt. Jag kan boka min både tandläkare, massör och en terapeut om jag vill. Sådana tjänster som gör det enklare för människor i vardagen. Det tror jag kommer växa ännu mer. Tjänster som är mellan olika företag och individer. Inte driva själva företaget, utan kanske vara the middleman. Vi brukar skämta om det med e-handeln också. De som tjänar pengar, det är ju inte varken e-handlarna eller våra leverantörer, utan det är ju de som säljer tjänster emellan, de som säljer dem i handelssystemen eller byråerna som säljer en bra Google Ads setup och sådär.
De tjänar ju pengar hur det än går.
Ja, men lite så är det ju.
Och så har vi de här, alltså alla tjänster som har blivit högt värderade, det är ju sådana som är mellanmän, alltså Uber, Airbnb.
Ja, exakt, äger inga taxibilar, äger inga hotell. Men,
ja, exakt. Men kan vi inte bara ta en minut, och vi är ändå två hyggligt skarpa hjärnor som har byggt bolag. Vad skulle vi kunna hitta på? Alltså, vad är det som inte finns? Jag tänker ju hantverkarbranschen, där borde det finnas saker till exempel.
100%, jag håller på att bygga mitt hus nu och jag tycker att det är en mardröm liksom, att ta sig igenom, för du behöver så många olika hantverkare. Och det finns inte ens ett koncept liksom, utan det är små hantverkare i varje olika nischer. Mm. De är lokala på sin plats. Mm. Det finns liksom, i restaurangvärlden nu börjar det i alla fall komma lite koncept där de är etablerade och håller en viss standard. Mm. Espresso House finns över hela Sverige nu nästan. Jag kan ta mitt prenumerationsmedlemskap på kaffe och använda det här i Stockholm. Man kan använda det i Gävle. Mm. Hantverkare är skitsmart. Skulle man kunna starta en hantverkskoncept som där det finns en VVS-are som finns över hela Sverige. Man vet vad man får. En trygg ekonomi. Det är inte ett litet bolag som är beroende av en entreprenör och så vidare. Mm. Eller som du säger kanske, eller en tjänst däremellan då, där man hjälper andra att betygsätta och hitta rätt hantverkare.
Mm. Precis.
Många har ju försökt, men jag har inte hittat någon bra tjänst än.
Jag är faktiskt delägare i ett bolag. Jag kan inte säga vilka det är, för jag vet inte om delägare ska ha gått igenom, men det kommer nog lite även där. Mm. Så det är spännande. Men du, vad är det vi har missat att snacka om under denna spännande 45 minuter vi är uppe i nu?
Jag är uppe 45 minuter redan. Nej, men jag tycker vi pratar om ganska mycket.
Ja.
Framtiden skulle man ju vilja prata mer om, men det är också svårt att veta vad är framtiden. Nu händer det otroligt mycket runt om i världen, med allt från krig till inflation till räntor och bostadspriser som sjunker. Jag tycker det är jätteläskigt, och vi har ingen aning om hur nästa år kommer att se ut. Vi har haft en jättebra tillväxt, men vi har också haft många bra år. Vi startade 2009, var precis efter finanskrisen 2008. Vi kom i perfekt timing när folk började få pengar igen och kunna konsumera och sådär. Nu tror jag vi kommer stå inför en period där det kommer bli jävligt tufft. Både för konsumenter och för företag. Och det är väl först nu vi kanske ser vilka som är jävligt duktiga och kan överleva det här också.
Mm. Får det att sova dåligt?
Nej, men det ska jag inte säga. Jag är nog ganska chill på det sättet. Jag tänker att jag kan inte påverka marknaden. Mm. Sen kan jag göra det bästa för mitt jobb.
Mm.
Jag tror att vi, om man tittar på mitt bolag, så är vi väldigt välrustade. Jag tror att det finns möjlighet att ta plats från våra konkurrenter som kanske inte är fullt lika förberedda på det här. Men sen när jag tänker på många andra som kommer få det fattigt och svårt, så känns det såklart jävligt tråkigt.
För ni har ju en utmaning, antar jag, i Partykungen, är att ni säljer ju, ni har ju inga abonnemang om man säger så.
Nej, exakt.
Jag vet inte hur många som är återkommande kunder, men man köper ju inte en partyhatt fem gånger, utan det är någon gång.
Man förlorar en gång per år och sen har man kanske ett bröllop eller i bästa fall tre under en livstid.
Men ni måste ju skapa nya intäkter varje år.
Börjar
ju med noll varje år.
Vill jag jaga kunden varje gång. Liksom. Apropå det här med att skulle jag välja ett nytt bolag idag, så hade det kanske varit en tjänst där man prenumererar på någonting. Samtidigt som jag tror att våran bransch, om man tittar historiskt under 100 år, apropå Buttericks då, som har funnits i 100 år, som har överlevt allt från andra världskriget till diverse olika kriser. När det är dåligt väder och det går dåligt på börsen, då behöver man ha någonting som glädjas åt också. Så då tror jag våra produkter blir ännu mer relevanta.
Sant. Bästa temat?
På fest?
Ja.
Oj, vad svårt. Det finns så himla många bra teman. Jag har inget bra svar där. Jag gillar det UV-neon-temat när man får släcka ner lite grann och lysa lite grann i mörker. Det tycker jag
är kul. Men det är underbart. Men du, ska vi avsluta på något sätt? Vi har pratat om mycket högt och lågt, men det är företagare som lyssnar på det här. De flesta har inte kommit lika långt som du har gjort.
Mm.
Om du skulle skicka med en sak som bara, det här skulle jag verkligen, verkligen vilja att fler förstod när det gäller business och businesslivet.
Mm.
Vad skulle det vara?
Mitt absolut bästa tips är fokus. Det är så himla lätt att man kommer på fler bra idéer som man vill utveckla samtidigt som man håller på med en idé redan. Det är lite grann som arga snickaren kommer hem till någon och så de börjar med fem olika projekt samtidigt. Det kommer ju inte något av projekten bli bra. Men gör ett projekt och fokusera på det 100%. Jag har försökt söva och gjort andra projekt vid sidan av PK, men insett att det enda som händer är att det blir mindre fokus på det jag borde göra. Så fokusera på en sak åt gången åtminstone. Det tror jag är ett bra tips.
Underbart. Stort tack Joel för att du ville vara med.
Tack så mycket.
Och tack till dig som lyssnar. Du hittar våra poddar som alltid på driva-eget.se och där poddar finns. Glöm inte att signa upp för en prenumeration både på Ordinary People Who Do Badass Things, men också på Business X och Starta Eget-podden. Stort tack för idag. Hej då.